Dagens avsnitt av programserien Från ståltrådspop till stökig rock görs i Sundom. Jag har nämligen kommit till ett rum fullt med trummor, slagverk och diverse prylar. Det är Patrik Lax studio. Visst är det så du kallar det, Patrik?
Man kan kalla det en studio, man kan också kalla det ett lager.
Jag tror vi använder studio eftersom du har ett fint trumset upplockat här och framförallt mickat.
Ja, det är färdigt för att göra inspelningar med, så att så fort det kommer en beställning så brukar jag lova att inom 24 timmar så har man mitt lilla inslag i produktionen.
Vi ska givetvis prata om inspelningar, men vi ska ändå börja från barndomen. Du växte upp i Brändö. Var det mycket musik hemma?
Det var väldigt mycket musik hemma. Det var pappa som köpte hem LP-skivor och så förstås Sveriges Radio P3 som man lyssnade, eller jag lyssnade, hela familjen lyssnade på aktivt dagligen. Så att på så sätt var det mycket musik och pappa sjöng i kör. Och sedan så hade vi faktiskt i granngården en dragspelare som åtminstone en sommartid så öppnade han upp fönstret och så satt han och spelade i sitt vardagsrum. Och jag smög mig alltid dit under det där fönstret och lyssnade på när han spelade. Och ibland hade jag med andra musiker också. Tyckte det var jättehäftigt. Då var jag nog ganska ung.
Men du blev ju slagverkare och trummis. Var det så att du trummade på bordskivan då du lyssnade på radion?
Jag har nog hunnit med det också. Jag har byggt mitt första trumset själv naturligtvis av burkar och ämbaren och gjorde mina vispar av sugrör som jag tejpade ihop den bortre ändan. Och så använde jag några grenar för att sedan markera rytmiken och spela med radion. Och det var mest ute på vårt sommarställe i Norra Valgrund. Så där radion på och så spelade jag med. Och då var jag nog också väldigt ung.
Och mamma och pappa uppmuntrade?
De åtminstone satt inte käppar i hjulet. Utan det, jag fick alltid göra så som jag tyckte att det här vill jag liksom genomföra när det kom till musiken. Att de upplevde det aldrig som att det skulle varken störande eller obekvämt eller någonting. Utan jag fick alltid musicera när jag ville själv musicera.
När byttes de här burkarna ut mot ett riktigt trumset?
Det var nog tack vare en snäll julbock någon gång på mitten av 70-talet. När jag öppnade paketet och det var ett sånt där, så att säga, riktigt trumset. Så då var ju liksom lyckan total.
När du fick trumsetet, så vilken musik inspirerade dig mest?
Om vi talar om skivor så var det till exempel Carpenters. Det var liksom en sån där tidig upptäckt och i det skedet så kunde jag ju som knappt läsa så jag visste inte vad det stod på skivkonvolutarna, vem som spelade eller så. Men jag lyssnade på Carpenters och då var det ju en trummis som hette Hal Blaine som spelade och det där tog mig liksom mer på djupet in i musiken och trummandets värld på det sättet som Hal Blaine spelade. Och nu ska vi komma ihåg att jag var ju som väldigt ung och hade inga referenser eller någonting sånt, utan det var bara hans sätt att musicera som jag tyckte väldigt, väldigt mycket om.
Nå, det betyder att du kunde spela redan då du gick i lågstadieskolan och kanske lärarna tog vara på din kunskap.
Om vi kommer till lågstadiet så fanns det ju i Vikingalågstadium en blåsorkester som leddes av Vistis, av Stig-Göran Vistbacka. Det var ju alltså en klubbverksamhet som blev på något vis min kontakt till den där musiken då man gör det tillsammans med andra. Det var som egentligen första gången. Och jag började faktiskt med trombon i Viking och Blåsorkester. Men av någon orsak i något skede så blev det liksom en förflyttning över till trummor. Och om det var Stig-Göran eller om det var jag som gjorde det valet, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men då flyttades jag över till trumspelandet i den orkestern. Och det tyckte jag passa mig till och med ännu bättre än att spela trombon. Så att egentligen på den vägen så for det sedan in på trummor. Och då pratar inte vi trumset utan vi pratar virveltrumma. En trumma då man markerar egentligen bara pulsen och resten av de som ska spela med sina blåsinstrument.
Blåsorkestern gjorde du de första keikorna med?
Faktiskt ja, det gjorde jag. Och vi uppträdde i Närpes bland annat med den här orkestern och sedan så uppträdde vi i centrum av Vasa och så uppträdde vi också på Brändetorg när Mr. Unicef Danny Kay kom dit för att inviga den nya fontänen som står där än idag. Och då var vi ju in på 79 eller någonting sånt. Ja.
Stämmer bra. Bytte du några ord med Danny Kay?
Nej, faktiskt inte. Men jag kommer ihåg att han kom fram mot mig och så visade han med händerna så att de man trummar i luften och sånt. Så det är ett minne jag nog kommer alltid att ha från det.
Och Danny Kaye är ju givetvis inte den enda celebritet du har träffat. Men första popbandet eller rockbandet eller jazzbandet, vad var det?
Det var en trio tillsammans med Mats Wester och Timo Kuivila. Och vi övade då alltså i min muffas källare på Kurtensgatan. Då hade jag då det där riktiga trumsetet. Och där musicerade vi. Vi hade inga keikor utan vi träffades någon gång i veckan och så spelade vi låtar och hade liksom kul. Att det var inte på det viset så högt trävande annat än att vi alla gav hjärnet och tyckte att det var väldigt roligt.
Vilken låt hämtade du med till Muffas garage och sa att den här ska vi spela?
No, faktiskt var jag så mycket yngre än de här två medmusikanterna så jag hade ingen talan utan jag fogade mig helt enkelt. Så spelade vi de låtar som de tyckte att vi ska göra.
Och Muffas garage byttes ut småningom till Järby UF.
Ja, faktiskt. I Järby UF, där var då följande konstellation tillsammans med Timo Eronen och Christer Järno och några till. Då övade vi i Järby UF och oavsett var det vinter eller var det sommar så var vi där. Ibland var det jättekallt och ibland var det jättevarmt. Men det var superroligt gäng att spela med det också. Och i något skede så inviterade jag min goda vän Raffa Nyqvist också med dit för att liksom bara komma och lyssna och jamma. Och det gjorde Raffa och spela med oss, åtminstone under en kortare tid.
Tog du trumlektioner redan på den här tiden?
Jag kommer inte exakt ihåg när jag började ta trumlektioner, men ja, nu gjorde jag säkert det nog sådär sporadiskt, inte under någon större organiserad form, det gjorde jag inte. Det blev egentligen aktuellt först 80-81 någon gång där, så då började jag liksom ta trumlektioner med stort fokus på att verkligen bli mycket kunnigare på det området.
Vem hade du som trumlärare?
Då när jag fått till Lappfjärd och studerade där, alltså då pratade vi 1982, så då, där var bland annat Kauko Saari var dit och Matti Oiling var dit och Jartsa Karvonen var dit, så att med hjälp av dessa nämnda så tog jag liksom stora kliv framåt.
Ja, du tillhörde den första gruppen som började på Lappfjärd.
Stämmer bra det, ja. Jag och flera andra. Och faktiskt första måndagsmorgonen när vi skulle inleda studierna där och det var ensemble-repetition på schemat. Så den morgonen började med att vi öppnade alla pafflådor där alla instrument fanns. Eftersom vi var liksom första årskullen som började i Lappfjärd på den här musiklinjen som då hade startat. Så vi öppnade lådorna och skruvade ihop alla instrument och därifrån började vi sedan musicera. Så det är en situation som är få förunnat att få vara med om. Det är liksom verkligen att bygga upp någonting från noll.
Och ni bodde på skolan och jag kan tänka mig att samhörigheten var jättestark.
Det var den, det blev den och vi träffade ju så mycket nya bekantskaper. Både från Jakobstad, Karleby och från Sydösterbotten och sånt. Med många av dem så har jag ännu liksom kontakt och från och till så musicerar vi tillsammans också.
Vilken typ av musik lyssnar du på då du studerar i Lappfjärd?
Inledningsvis var det mycket populär musik, men tack vare att vi hade våra goda pedagoger och lärare och förebilder som Affe Müller och Kjell Lulax där så blev man ju som exponerad för väldigt ny musik, till exempel Chicago, Blood, Sweat and Tears och Earth, Wind and Fire. Mycket sån här liksom typ av, ska vi säga, mer avancerad musik. Och naturligtvis äldre jazzstandardlåtar och sånt som vi började spela. Så där var det också en sån där terra nova från min sida, liksom helt ny mark så där att oha, okej, att man kan faktiskt göra det här tillsammans med någon annan, inte bara höra det på radion utan man klarar också av att spela det bara man går fokuserat in och lär sig det materialet och så kan man ett, tre göra det själv i ett band. Det var en sån där stor upptäckt och en annan stor upptäckt faktiskt i Lappfjärd var också första gången jag spelade in i studion där med klick. I dagsläget är ju det inget konstigt. De flesta använder någon typ av metronom för att på något vis ange takten åt alla. Men i Lappfjärdstudion så där spelar vi in en sån här gammal metronom som har en pendel. Och spelar in den och lät den ticka där i 5 minuter. Och sen så spelar vi ovanpå det. Och sen då vi hörde resultatet tack vare den här liksom klick-ingrediensen i det så var vi alla väldigt liksom tagna av det. Det lät otroligt bra alltså.
Och ni kom säkert på idén själv fastän Love Record-studion använde samma knep redan i mitten på 70-talet.
Vi kom nog på det här, vi tar all kredit själv. att vi kom på det själv. Jag menar, vi var ju kreativa individer och allt var möjligt. Så sedan när man kom på en sån här sak så var det ganska stort. Så att ja, i dagsläget är det som sagt inget konstigt med det, men att då kändes det som att det var ganska revolutionerande.
Vilka förebilder hade du då det gäller trummisar på den här tiden?
Som sagt, Hal Blaine var ju en som jag hade tyckt om sedan då tidigare, men sen kom det nya namn bland finska musiker, sådana som Jartsa Karvonen och mångfald flera. Och sedan Sverige-utbudet, och då var ju Per Lindvall en stor förebild, för att då började jag liksom förstå musik och trummande lite på en djupare nivå, så att säga, då jag lyssnade på Per Lindvall. Och han bidrog då till att jag också faktiskt köpte en skiva som Janne Schaffer hade gjort där Lindvall var med. Och den här skivan som heter Presens, så den hade jag fört över på min nya Sony Walkman, hade det på kassett. Och nu pratar vi alltså 1980. Och jag var på en resa mellan Vasa och Umeå på dåvarande Vasabåtarna. Och jag kom ut på soldäck på högsta våningen. Jag la på den stereon och så la jag igång första låten som heter Herr Allansson Pickles. Och när den började spela i mina hörlurar och jag tittade ut över vattnet och solen glänste, så då visste jag att trummande får lov att bli liksom mitt liv och mitt arbete. Så att det var en väldigt, väldigt stark situation.
Du har träffat både Lindvall och Janne Schaffer, i vars namn skivan utkom. Har du berättat storyn åt dem?
Faktiskt har jag gjort det, ja. Och första gången jag var i kontakt med Janne Schaffer i egenskap av styrelsemedlem i Dubop Club, så berättade jag det här för Schaffer, hur viktigt han och hans musicerande och hans låtar har varit för min egen utveckling. Ja, med andra ord, jag tog hjärtat i min vänstra hand och visade hur det bultade. Och det var tyst i lurens andra ända en lång stund, och så kom en kvittering från Schaffers sida då han sa: åh fan.
På 80-talet blev det också många band. Vi har i den här programserien redan pratat om No Credit, som du hade ihop med Lasse Norrgård och Rafa Nyqvist. Vi har också pratat om BG's Playboys. Hur många medlemmen är du? Vad har du för nummer?
19.
Ja, du kommer ihåg?
Ja, det kommer jag ihåg.
Du har före mig.
Tydligen då.
Jag är väl nog på 20-någonting, men jag kommer inte ihåg exakt. Men Playboys gjorde allra mest spelningar i en sammansättning där du spelar trummor, Jacke Jakobsson gitarr, Henka Berg bas och Jonny Sandsten keyboards. Och BG förstås.
Ja, och vårt, ska vi säga, område där vi mest musicerar, så var jag rätt mycket i Malax, Petalax, Korsnäs, de här områdena. Så Manda i Malax, det var nog liksom ett andra hem för orkestern, kan man säga. Plus Tassen i Vörå och sedan alla dessa bröllop som vi fick vara med och musicera på.
Du var kanske yngst i bandet då också, men du kom ju säkert med förslag. Vilka låtar ville du ha med i repertoaren?
Jag hade inte så många egna förslag, utan det var nog mest kapellmästaren Bo Gustav Laxell som bestämde vilka låtar vi skulle exekvera.
När han du åker på keikka i BG's Lada?
Många gånger, många gånger. Finns roliga minnen från de resorna också. Värmen fungerar.
Men den här tiden spelade du också med Vasa Big Band, och jag kan tänka mig att där lärde du dig massor.
Det är alldeles sant. Ja, man brukar ju inom idrottssammanhang så pratar man ju om att man är fostrad i en förening. Jag skulle vilja påstå att inom musik så är jag fostrad i Vasa Big Band. Det var liksom en enormt fin skola, samtidigt som det var ett sätt att få uttrycka sig och prova på ny mark där också. För att är man Big Band trummis så skiljer det sig markant från egentligen allt annat. Det är så mycket som inte är skrivet i noterna som en trummis har liksom på sitt arbetsbord att göra. Och inte bara det att man håller rytmen åt alla, utan man sätter upp också liksom figurer, musikaliska teman och sånt, så fyller man in. Och med hjälp av Rolf Nordmans liksom stadiga hand och glada sinne, så var det en stor glädje att få vara med i Vasa Big Band under många år.
Vilka keikor kommer du ihåg, eller vilka konserter kommer du ihåg då det gäller Vasa Big Band?
Jag kommer kanske speciellt ihåg spelning med Svante Turesson. Det var en sån där stor grej. Och jag minns bara vi övade. Och en annan var Georgie Fame. Fantastiskt fin konsert som vi gjorde på Vaskia. Och då var det Lasse Samuelsson som fungerade som kapellmästare.
I den här programserien så har Jacke Jakobsson berättat att du var mäkta imponerad av ett annat big band som spelade i Los Angeles då Frank Sinatra gav konsert.
Ja, det kommer jag faktiskt ihåg. Det var sommaren 1987 som vi upplevde Frank Sinatra och hans kompis The Little Fella, alltså Sammy Davis Jr. Så de två hade konsert på The Greek Theater i Los Angeles. Det var en stor upplevelse nog.
Så det här med att lära sig nytt hela tiden, det hängde med också på 80-talet fastän du spelade många keikor?
Ja, att lära sig nytt, det är ju någonting man som musiker ändå behöver tänka på. Man ska inte bara liksom göra det som man hela tiden alltid har gjort, utan man ska få impulser av andra och sedan ska man bli intresserad av att ta reda på sånt som kan anses vara nytt eller som är i skriket. Så att en sån där kontinuerlig skolning är otroligt viktig för var och varannan musiker. Det som har varit stora inslag med tanke på skolningen för egen del, så det har ju dels varit Lappfjärds folkhögskola där det var 3 år under väldigt organiserade former. Men sedan också mina liksom fortsatta studier i Los Angeles. Först på Musicians Institute, en sommarkurs 1987. Och sedan då längre studier på Grove School of Music 1991. Plus sedan sådana här gästbesök dit på för att ta privatlektioner och sånt med gamla lärare som man hade då från den tiden.
Du är ju själv pedagog. Om du då jämför Los Angeles med Finland då det gäller pedagogik, framförallt då i trumspel och slagverk, så finns det skillnader?
Det gör det säkert att det finns skillnader. Jag menar, det finns ju de första kulturella skillnader. Så att redan i och med det så finns det ju olika sätt att undervisa. Men ingen skulle säga är bättre eller sämre, utan det är bara olika sätt, olika förhållningssätt. Studierna i LA så handlar primärt om att man hade gruppundervisning. Här har vi ju ganska långt en individuell undervisning, så att där finns ju liksom en tydlig skillnad. Innehållet är så gott som detsamma, speciellt idag då världen har blivit så liten tack vare internet och man har all information bara med några knapptryckningar. Då på den här tiden så åkte man ju dit för att hämta med sig materialet hit som inte fanns här ännu. Så att det var liksom en helt annan era på alla sätt och vis när det kommer till det här liksom undervisningsmaterial och pedagogiska lösningar och sånt.
Hur mycket betydde det då för spelningar och kontakter i Finland att du hade studerat trumspel i Los Angeles?
Det kan jag inte riktigt säga, men det är klart att jag hade ju liksom åkt dit för att bli så bra som jag bara kan bli. Och jag gjorde inte mycket annat då jag studerade än att jag förstås gick på lektionerna, men så övade jag nog fruktansvärt mycket och la fundamentet till det som skulle komma skall. Vilket betyder att man övar upp sig till en teknik som man kan ha hjälp av då man uttrycker sig musikaliskt. Men på den tiden så var det ju inte vanligt att man åkte härifrån dit. Visst var vi några andra härifrån Vasa som också tog oss över dit för att hämta kunskap, men i mitt fall sedan då jag liksom hade på något vis ändå bestämt att musiken som får bli mitt levebröd, så hade jag ju enormt stor nytta av att ha studerat där, och då tänker jag inte enbart på att spela trumset, utan jag tänker också med att spela slagverk liksom rent generellt.
Ja, när kom de här slagverken så där på allvar in i bilden?
Riktigt på allvar så var det nog tack vare först Jartsa Karvonen då vi pratade sent 80-tal, men primärt då vi kom till studierna i LA, för att då hade jag stora glädjen att få studera för Emil Richards som är en bortgången perkussionist, världsrykte och en otroligt färgstark individ som krävde mycket av oss som studerade, men han gav också lika många chanser för oss som studerade. Han inspirerade mig till att börja spela liksom slagverk på ett betydligt bredare plan.
Det utmynnar ju sen i band som spelar musik som använder sig av mycket slagverk.
Instrumentalister som har ett brinnande hjärta för latinamerikansk musik kanske nu inte finns i överflöd, men de har en tendens att hitta varann. Tack vare det så fick vi ihop liksom en konstellation som inledningsvis då var Salseros Sinceros som musicerade under ganska många år, men sedan tog en paus och sedan av olika orsaker så formades då en del av det bandet till det nya Los Cubatas Och det bandet är aktivt än idag, om än inte jätteaktivt, men ändå att det finns.
Och slagverk kan man också höra på dina skivor. Vi ska lite prata om de här skivinspelningarna, Patte. Jag provocerar och säger att trots att du är trummis så gör du nästan allt på de här soloskivorna.
Det är sant, ja. Alltså det är med hjälp av teknik och mycket tid som man får till stånd saker och ting. Så jag tycker om att spela det mesta, men det är klart att jag inviterar också goda vänner.
Varför var det viktigt för dig att göra skivorna?
Ska vi säga att man vill uttrycka sig. Det är det som det handlar om. Man har idéer och man vill uttrycka sig. Och då vill man också sprida det som man själv står för och tycker om för andra lyssnare. Och det är det som har varit liksom ledstjärnan för mig, varför jag har gjort det.
Och många av de här vännerna är människor som du har spelat med på Dubap. Vi gör alltså intervjun här i din studio och du har ett fint plakat på väggen. Patrik Lax har den 30/3/2003 tilldelats hedersmedlemskap i The Dubap Club. Man kan säga att du var med från start.
Jag var nog med från start. Jag kom väl med följande morgon efter att ett annat team hade talat sig samman kvällen innan. Men följande morgon så var jag involverad i första styrelsen av Dubap Club. Det var väldigt kreativa tider och hela Dubap Clubs födsel så handlar ju om primärt det att vi behövde få en scen där vi kunde få spela musik som vi själv tyckte jättemycket om. Vasa hade ju en tid till och med 3 jazzklubbar parallellt. Och de 2 andra hade sin repertoar. Vi ville ha en lite annan repertoar på Dubop. Så därav så tyckte vi att det var det liksom den enda möjligheten för att få uttrycka sig musikaliskt så var att starta en egen jazzklubb. Och det var det som vi gjorde.
Dubop är ju en institution när det gäller musiklivet i Vasa.
Det håller jag fullständigt med om. Dubop har rätt nyligen firat sitt 30-årsjubileum och det är ju helt otroligt att det liksom med talk och krafter kan bedrivas en jazzklubb i centrum av Vasa helt på frivillig basis. Det är ju fantastiskt. Alltså det är ju en megastor kulturgärning som är på gång där.
Jag såg dig spela där för någon månad sedan, men hur ofta spelar du där nu för tiden?
Det händer sig en par gånger i år som jag deltar att de brukar ju ha rätt bra programutbud klart tidigt januari och tidigt augusti. Så några gånger per år försöker jag vara där.
Men under 90-talet var det betydligt fler gånger. Vi har framför oss här en karta där du har noggrant sedan år 1987 skrivit upp keikkor och övningar och sen lite kommentarer till de här keikkorna. Det är jättevärdefullt då man ser tillbaka.
Visst är det så. Det är ju en portfolio som det är. Och allt börjar egentligen med att jag gjorde vissa anteckningar från 86-87 när jag på något vis har inlett min musikerbana professionellt. Så började jag anteckna och det där blev sedan en årlig tradition som jag bara fortsatt med och kan inte sluta.
Och då jag ser på speciellt det här 90-talet här, då så kan jag ju ställa samma fråga till dig som jag brukar få ganska ofta. Har du varit hemma då?
Jag har nog hunnit vara hemma, men det är klart att keikkor kvällstid, keikkor på helger, så i viss mån kan det ju också rubba familjens program och sånt. Men har en förstående fru och en förstående familj.
Förutom att du spelar mycket på Dubap Club på 90-talet så fortsatte du med teaterspelningar. Hur kom du in i teatersvängen?
Jag har haft stora glädjen att få jobba bland annat med Martti Tiainen som var kapellmästare på Stadsteatern från tidigt 90-tal och han hörde mig spela någonstans och sedan så blev jag inviterad att få vara en del av hans team och det där gjorde vi ju då tillsammans under väldigt, väldigt många år på Stadsteatern och parallellt med det så hade jag också möjligheten att spela på Vasateater först under Guillermo Michels ledning och sedan via Rafa Nyqvists under hans kommando. Så att kapellmästarna har liksom varit positivt inställda till att jag ska få vara med.
Nå, det har redan framkommit här med all tydlighet att du har spelat många olika typer av musik. Men har du någon musikstil under alla dessa år som har varit närmast hjärta?
Jag tycker väldigt mycket om musik som är gjord i Kalifornien. Det kanske är också en bidragande orsak till varför jag ville åka dit och studera. Jag ville helt enkelt åka dit där man har tillverkat den här musiken. Och då tänker jag liksom på musikanter som Lee Ritenour och Larry Carlton och Steely Dan och Toto, icke att förglömma, Earth, Wind & Fire. Så att det var också en liten av en sån här drivande kraft till att jag ville åka till just Los Angeles och studera musik och uppleva det klimatet där. Så att det skulle jag väl säga att ligga väldigt nära hjärtan.
Förutom att man har sett dig på olika teaterscener och scener där man spelar pop, rock och jazz, så har man också sett dig på klassiska konsertscener. Klassisk musik, vad har du för relation till det?
Jag har en väldigt god relation. Jag har också där haft stora glädjen och förmånen att vara assisterande slagverkare i Vasa stadsorkester allt sedan 1986. Så där regelbundet, oregelbundet så att säga. Många produktioner som jag har fått ta del av. Så att så fort det handlar om slagverk och musik så är jag nöjd och glad. Jag behöver inte sätta dig i någon viss genre på det viset, utan jag är jätteglad att få vara med.
Många lever ju i den tron att slagverkare spelar utan noter, men det stämmer ju inte.
Ärligt sagt så är jag ganska notbunden. Jag har övat upp bara en sån teknik när jag musicerar att jag läser helst noter när jag ska musicera. Jag trivs bäst i det scenario. Tyvärr så har jag inte liksom anammat den tekniken att jag kan lära mig en hel repertoar och spela det liksom mer eller mindre prickfritt, utan jag tycker alltid om att ha noterna som stöd där. Det betyder inte att jag sitter och stirrar i dem hela tiden, men jag åtminstone har dem som en hjälpande hand i processen, så jag trivs jättebra med att spela efter noter.
Vem lärde dig noter?
Det lärde jag mig egentligen i Lappfjärd tillsammans med Affe Mulleri, som ägnade sin kvällstid åt att komma och hjälpa mig att läsa noter. Han insåg att jag behövde kunna det. Jag hade liksom ett kunskapsglapp där, så många kvällar satt vi tillsammans och han guidade mig igenom det, och det var en investering som jag är evigt tacksam för att han gjorde och att jag gjorde.
Du har namedroppat många duktiga lärare, många duktiga pedagoger, men du är ju själv pedagog. Varför ville du bli pedagog?
Jag trivs med det jobbet. Jag trivs att få se liksom studerande växa, och jag trivs också att kunna påverka dem musikaliskt. Jag tycker om det. Det är en liten sån där dold pedagogik som jag bedriver. Fullständigt acceptabel sådan. Men jag tycker om att styra in dem på musik som de kanske inte vet att de borde liksom kunna och tycka om.
Du undervisar i Jakobstad. Det här betyder ju förstås att du måste vara åtminstone på någon nivå ajour med dagens musik.
Jag försöker det, och där är det faktiskt många gånger så också att jag blir inspirerad av våra studerande som lyfter fram material som de lyssnar på. Och det där brukar jag spendera då mycket kilometer med att lyssna på när jag pendlar här mellan Vasa och Jakobstad fram och tillbaka. Så att lyssna, vad är det de hör på? Vad av det skulle jag kunna ta in i min undervisning? Vad av den musiken skulle vi kunna göra tillsammans där i klassrummet?
Det där låter ju som du skulle vara en fara för trafiken.
Nej, det är jag definitivt inte. Jag kan den vägen bra. Jag vet vad man inte ska köra om andra bilar och så bortåt. Så det går nog bra.
Du hinner säkert i bilen också lyssna på annat än det som eleverna rekommenderar. Vad är perfekt bilmusik för dig?
Jag tycker mycket om popmusik. Oavsett vilket land det kommer ifrån så tycker jag väldigt mycket om popmusik. Och powerballader, det digger stenhårt att åtminstone få spela in själv. Det trivs jag bra med.
Dagens avsnitt av programserien Från ståltrådspop till stökig rock görs i Patrik Lax studio i ett rum fullt med trummor. Lätt har du en tiotal virvlar.
Så blir det. Man behöver ha en arsenal med lite olika virvlar så man kan byta det enligt den stilen man ska spela. Oavsett om det är live-keikka eller det är inspelning så behöver man ha x antal virvlar som man kan lite testa hur de fungerar i kontext.
Hör du med något så modern som eltrummor?
Jag har ett eltrumset också, ja, men det är relativt sällan som jag använder mig av det. Att akustiska, speciellt vid inspelning så är den bara akustiskt.
Och förutom det här så har du ju så gott som alla perkussiva instrument som finns.
Ja, det är mycket som jag har köpt under åren, och vi pratar ju ändå en tid på 30 år ungefär som jag har i början åtminstone aktivt samla på mig olika slagverksinstrument. Nu har jag haft en liten paus för jag har insett att jag har ju det som jag behöver ha. Så det har varit lite köpstopp nu under en längre tid. Men ja, jag har samlat på mig både väldigt traditionella instrument men också väldigt ovanliga effektinstrument och sånt som till exempel Wind Chimes. Där borta på hyllan så hänger ett Wind Chimes som jag har gjort av gamla nycklar. Och låter fantastiskt vackert. Så att vara lite kreativ själv också.
Uppfinna Jocke.
Lite en sådan, ja.
Får du någonsin frågan om du behöver så här många trumset?
Jag behöver ju många trumset, för att är man engagerad till exempel i en teaterproduktion så då är ju ett trumset liksom stationerat där under hela den perioden. Samma gäller alla slagverk. Så då behöver man ha ett eller två extra trumset som man sedan kan använda både här i studion eller så på övriga spelningar som man gör. Så det räcker tyvärr inte med ett, man måste ha flera nog tillgängligt.
Sen ska vi gå in på inspelningar, för jag förstår ju att det görs många sådana i det här rummet. Vilken är den första inspelningen du har gjort som har kommit ut på skivan? Kommer du ihåg det?
Ja, jag minns alltså enligt Gramex-rapporterna så är det 1986 Olli Orrenmaa som gjorde en singel. Och den bandade vi i Lappfjärd där i studion. Så det är den första som jag har liksom ett tydligt minne av. Den sessionen. Och tyvärr har jag inte den skivan, men jag vet att den har blivit utgiven.
Ska vi prata om inspelningssessioner du kommer bra ihåg?
Jag kommer bra ihåg till exempel FX, vilket är ett hobbyband som vi hade för flera år sedan när vi träffades och spelade material. Ganska krånglig musik, men vi träffades alla och sedan så läste alla liksom mer eller mindre primavista som det heter. Och det mestadels är de första tagningarna som man hör på skivorna. Det har varit väldigt minnesvärda.
Det här är ju ett band som jag hört en historia om. Ni har spelat in två skivor men gjort 7 keikkor och största delen av dem i Texas.
Det stämmer bra. Ja. Vi har gjort en keikka i Kurikka och så har vi gjort 6 keikkor i Texas. Så det var lite speciellt på så sätt, men att skivorna blev jättebra.
Och du hade kompisar med i bandet som du har spelat mycket med.
Det är sant, ja. Vi har under så många år spelat tillsammans med Danny Strömbäck, Janne Hyöty, Markus Söderström och jag i olika konstellationer. Vi har varit komp för de mest variationsrika sättningarna. Jag tänker med körer, jag tänker med finlandssvenska musikmanifestationer, skolmusik och massa inspelningsjobb för tv och radio och skivor och sånt. Och vi ville helt enkelt bara göra något lite annorlunda och spela den musik som vi själva komponerar. Så till dessa två skivor som vi gjorde så var egentligen enda delen var det att alla levererar 2 låtar per person. Och då har vi liksom ihop en godtagbar mängd låtar för att ge ut en skiva.
Mera inspelningar än FX som har etsat sig fast i minne.
Nå, Kais låtar, jag spelar inte exakt på alla, men jag spelar på de flesta. Det är sånt som jag kommer ihåg. Och sedan en del som har getts ut för Asienmarknaden har varit stora. Och det här, sånt som jag har spelat in här då i den här studion där vi befinner oss. Och de facto så har vi ju inte träffats som band i studion på väldigt många, många år. Utan arbetsmodellen har mer eller mindre byggt på det att alla har sina egna små lyor där man sedan kan spela in sina spår. Och så skickar man dem till en producent som sedan på något vis pusslar ihop allting så att det låter vettigt.
Ja, det har ju ändrat totalt det här med inspelningar. Vad tycker du om utvecklingen? Var det bättre förr?
Det har sina sidor. Jag trivs faktiskt väldigt bra med hur det är nu. För att många gånger är det musik som på något vis är stöpt i en tydlig form. Så att man behöver inte vara fundersam på att gör jag något fel här eller något sånt. Utan man vet att bara jag gör det här så kommer slutresultatet att bli riktigt, riktigt bra. Så det här fungerar jättebra för mig. Men det är klart att det är roligt ibland att träffas alla musikanter tillsammans. Så de gånger vi har gjort det så samkvämet kring har ju tagit 2 timmar, men att spela in låten har tagit 15 minuter. Så att det är liksom, det säger ju ganska mycket.
Och Klicken är med fortfarande?
Klicken är våran bästa vän.
Då det gäller inspelningar så är du ju en av Finlands mest inspelade trummisar. Och du som för några bok om allt så vet säkert hur många inspelningar du har spelat på.
Ja, jag kollade upp det igår och det visar sig att jag har nu 1445 låtar på Gramex. Så att det tog det stämma ganska bra. Då finns det nog säkert 20-30 låtar utöver det som inte har blivit av någon orsak anmälda ännu. Men att vi säger 1445 så är vi på säkra sidan.
Hur många trummisar har du före dig på listan?
jag har en handfull trummisar, och det här liksom Grammex-listan så har ju egentligen inte någon slutända, men man brukar räkna de där 100 mest inspelade musikerna, alltså inte trummisar utan musiker. Ända sedan Grammex har börjat registrera inspelade musikstycken så har man då räknat att jag ingår i de där 100 mest inspelade musikerna i Finland genom historien. Så det känns ju stort. Och det som är ännu större är att jag har jobbat utgående från Vasa. Jag har inte egentligen någonsin spelat in någonting i Metropolfinland, utan jag har jobbat härifrån Vasa helt enkelt.
Du har aldrig haft i tankarna att göra karriär till exempel i Los Angeles?
Nej, faktiskt inte. Jag trivdes så bra att bo där och studera där, men jag visste nog också lika bra att jag ville hem tillbaks hit och börja jobba här, för jag hade ju som en plan, jag hade en masterplan. Det var ju förstås det att jag ville bli så mycket mer kunnig på mitt instrument, men så hade jag också sett att det kanske saknas en sån här yrkesprofil här i Vasaområdet som eventuellt jag skulle kunna vara med och bidra till. Så det var liksom ledstjärnan varför jag gjorde som jag gjorde. Och så såg jag ju också min goda vän Jartsa Karvonens sätt hur han jobbar i Helsingfors. Jag kunde följa med honom och se på nära håll hur hans liksom professionalism drev honom och allt det som han liksom gjorde framåt. Och jag lite tog en sån där kopia av det. Jag tänkte att okej, kan man göra det i Helsingfors, då ska vi nog ge Vasa en ärlig chans och försöka liksom få till stånd en sån profil här omkring också. Så att det var lite en mesh av olika ska vi säga indikatorer som gjorde att jag gjorde som jag gjorde.
Jag föreslår att du tar tag i dina trumpinnar och spelar en liten trudelutt, som det hette förr i världen. Go on!
Här kommer det.